Stollar bollar
med Karin, Petra och Björn.
Stollar bollar.
Karin, redan från när vi började med den här podden så har jag velat göra någon slags intervjuporträtt kan man säga. Och prata med konstnärer om deras svaga punkt.
Ja.
Och med den svaga punkten då menar jag såret eller det i en människa som gör att den känner sig tvingad att artikulera sig.
Mm.
Det kan vara ett tema, det kan vara någonting som jagar en, det kan till och med vara ett trauma. Någonting cirkulerar ju ofta människors konstnärskap omkring. Och idag så ska vi lyssna till musikern och kompositören Pelle Osler och dokumentärfilmare Sara Bros.
Ja, men vad spännande.
Precis, jag var hemma hos dem och käkade middag och pratade om både det ena och det andra kring detta. Men först måste jag fråga dig om ett annat, helt annat begrepp.
Ett helt annat begrepp.
Och det är toxic positivity.
Ja!
Du lyser upp,
ja,
det glädjer mig.
Ja, men jag lyser upp. Det är vad jag alltid har misstänkt. Att det är någonting faktiskt giftigt med positivitet emellanåt. Det känner ju alla som har träffat en mellanchef i 35-årsåldern.
Ja, vad underbart. Jag visste faktiskt inte att det numera fanns en diagnos också som heter toxic positivity.
Men erkänn att du har känt det i mötet med en del människor.
Absolut. Och att att vara, eller det här toxic positivity, det betyder ju alltså att en människa agerar positivt och liksom hejar på. Även om den egentligen inte är positiv eller känner sig särskilt påhejad. Och det är också människor som säger så här, ryck upp dig, ta en promenad, gör någonting roligt. När man är på gränsen till självmord typ. Alltså det här att man tar inte in en annan människas emotionella läge, utan man bara hejar på. Då lider man av den här toxic positivity.
En oerhört vacker skildring av toxisk positivitet, det är ju faktiskt Annette Bening i
American Beauty,
precis, ja. När hon är den här mäklaren. Just som det. Säljer och säljer sina hus och brer på hur fantastiskt allt är. Och så fort kunderna har gått ut och stängt dörren så bryter hon ihop.
The Stepford Wives, fanns det också en film som hette?
Ja, just det, de blir förvandlade till robotar av positivitet.
Exakt. Men det är också intressant för att jag följer ju bara av rent tvångsmässiga skäl vissa Instagramkonton hos såna här influencers som är någon slags lifestyle-människor. Anna Kattlund, hon heter ju Anna Björklund utanför Instagram, en debattör, och Elsa Billgren och även Mandy Schulman. Och där är det bara positivt.
Är det?
Det är otroligt. Jag tycker att det är en sån nästan otäck hyllning av hur de lever sina liv. Med det är sånt man själv ironiserar över nästan. Varje liten färgblandning, varje liksom kudde man köper, varje nytt läppstift, allting är bara it's just wonderful. Och jag har upptäckt en ny genre inom böcker. Det är inte jag som upptäckt det. Men däremot har jag upptäckt att många av de här glada influenserna, inte de här jag nyss har nämnt, men flera andra, har varit sådana. Sen har de brutit ihop. Och då har de skrivit en bok om det. Så där ser jag en tydligt karriärsval hos en del influencers. Var en flinapa, bryt ihop och skriv en bestseller om det.
Ja, vad jag kan sakna lite idag, som jag tycker det finns en öppning för en ny genre, det är genren när man fortfarande försöker flina upp sig men inte riktigt har kommit ur att man håller på att bryta ihop. För ofta tycker jag att de här böckerna du nämner, jag bröt ihop, sen blev jag en bättre människa. Det är på något sätt ett djupare lager av toxisk positivitet. För det är ändå att jag bröt ihop och sen så hittade jag vad livet egentligen handlar om.
Och då kan jag fortsätta mina Instagram-konton och bloggar och vara lika toxic positiv kring det.
Fast också djup.
It sounds good, doesn't it? Listen some more. It'll sound better. Nice guitar.
Det vi lyssnade till nu, det är ju en av mina favoritlåtar av Vincent, eran son Karin och Björn.
Vincent Knutsson.
Precis, Vincent Knutsson Blix. Och den heter Rubber Diamonds. Men jag måste bara fråga, hur gammal var nu Vincent när han gjorde den här låten? Kommer ni ihåg det?
Ja, det är ju nästan omöjligt att komma ihåg sina barns åldrar.
Mm, men nu är han 15, så han måste ha varit 10-11. Ja, fantastisk liten funk-tune, tycker jag.
Solar, bollar.
Tycker Sara att du smaskar?
Nej, det gör du inte. Men det finns de som gör det.
Ja, ja, men nu sitter jag ju här med Sara Bros och Pelle Osler.
Kan inte du berätta lite, vad du, har du någon tanke om vad ditt tema är?
Jag har gjort det precis på den tiden, ett dubbelalbum, ganska mycket musik liksom. Och tematiken rör sig kring samma grej som jag inte riktigt kan sätta ordet vad det är, men jag försökte göra det för att jag måste på något vis presentera den här plattan för sen när den kommer ut. Och då sa jag, då diskuterade jag det just med Sara. Så sa jag, vad handlar om? Ja, men den handlar om existentiell tomhet eller existentiell ensamhet. Och så menar Sara på att det där låter jävligt klyschigt. Plus att alla dina plattor handlar om existentiell tomhet och ensamhet.
Det är det som är lite poängen med den här intervjun. Ja. Eller det här samtalet. Det är just att man jagas ofta av precis exakt samma sak.
Ja. Och det har ju Sara rätt i. Och jag får ju ofta frågan, alltså det är många som anser att jag skriver mörk musik. Det tycker inte jag heller. Jag tycker inte jag gör. Jag tycker jag skriver musik, helt enkelt. Mm. Men folk uppfattar det som mörkt.
Varför då?
Ja, det är ofta stämningar. Och det är liksom som jag ibland känner mig själv och mitt liv som att jag går i ett gungfly.
Mm.
Och kommer liksom ingenstans. Jag tänker på den här scenen i huset Ushers fall, liksom inledningsscenen, när han närmar sig huset och det är liksom sumpigt och det är dimmigt och där bak så ett gotiskt förfallet.
Mm.
Ibland känns det som att jag bara klaffsar omkring där och kommer liksom ingenstans. Så det är ofta det som är tematik i mina låtar. Men jag vet inte riktigt varför jag skriver om det. Varför jag försöker berätta om det i mina låtar. Både med musiken och sen med mina bilder också.
Mm.
Det är väl för att det är inte riktigt... Jag kan inte riktigt förklara för mig själv. Det är ingenting som jag kan liksom sätta ord på.
Mm.
Det är något annat. Det är något stämningsläge.
Mm.
Och nu har jag ju börjat gå i analys för att jag vill ta reda på vad fan är det med mig? Och då har folk sagt, varnat mig och sagt, ja men här, se upp med det där, då kanske du inte skriver de där låtarna.
Det sa de ju till Bergman.
Aha.
Han sa, nej jag kan inte gå i terapi för då blir jag av med mina demoner. Och folk sa liksom, ja men det är liksom det som är poängen.
Ja.
För han var ju så jagad av sina demoner.
Och Knausgård har också sagt någonting i den vägen. Men jag har svarat, jättegärna. Jättegärna, slipper jag det.
Är det så?
Så jäkla viktigt är det inte att göra musik.
Nej.
Jag tycker egentligen inte om att ställa mig på en scen. Jag tycker om när jag står på en scen. Men jag tycker egentligen inte om att vara i den världen.
Nej.
Jag gör inte det.
Nej.
Men samtidigt håller jag mig kvar där. Jag menar fan, mina jämnåriga, de som har vanliga karriärer, vanliga jobb, de tjänar jättemycket pengar. Bo flott, flyger, käka sushi. Och jag är envis med att göra den här musiken som väldigt få faller i smaken liksom. Och jag kan inte riktigt förklara det själv. Det kan jag inte.
Men jag alltid när jag lyssnar på din musik så tänker jag att det är jättemycket längtan i den musiken. Fast en slags, alltså det är ju, nu pratar vi om romantiker och romantik, men jag tycker att det finns en sån, jag vet inte om det är en generationssak också. Alltså, men jag tycker att det finns en slags längtan-tema.
Det kan jag nu hålla med. Men om du tänker den här scenen som jag la fram i huset Ushers fall.
Mm.
Jag känner som att jag står där i ett gungfly i dimman. Och jag har ingen liksom riktning att gå.
Mm.
Men jag längtar efter att vara en klar himmel. Alltså, jag längtar inte efter gotik, goth.
Nej.
Det är inte det som är min grej. Jag bara har hamnat där. Men jag längtar efter att det bara... frid och evig himmels kullkomning som min förra platta hette.
Petra, någonting jätteytligt apropå den svaga punkten. Jag vill bara dela.
Låt höra.
Jag har köpt en bocken.
Jag vet inte ens vad en bocken är.
Det är ett träsvärd, Petra.
Har du köpt ett träsvärd?
Jag har köpt ett träsvärd. Det är för min aikido-träning. Och jag har gått i aikido i vad är det, 4 år. Och jag har inte ens första bältet. Och jag är sämst i hela min grupp. Och till råga på allt. Alla andra på aikidon i den lilla klubben jag är har svart bälte. Och jag har inget bälte.
Men det kanske, nu när du har ett svärd då, så kanske du kan... mäta dig med de andra, eller behöver absolut. Man ett svärd?
Ja, men man jobbar ju lite med svärd i olika kator och så. Men jag bara kom att tänka på det, att om man har en fysisk svag punkt och en ouppfylld kärlek så är Aikido min svaga punkt. Men nu har jag det här träsvärdet och nu tänker jag att jag kanske kan jobba upp mig. Sen, jag måste bara säga, det här hör inte heller till någonstans. Men en bekant visade sitt träsvärd för sin son och sa, medan sonen tittade på det här träsvärdet, sonen var vuxen, och så sa han, bocken. Och till slut så sa hans son, men kan du lägga av? För sonen trodde att han fick en mikroaggression mot sig och blev kallad bocken.
Ja. Nej, men började du i känslan eller började du i ett dilemma eller vad, när du, hur får du liksom en idé?
Ja, alltså jag börjar i känslan. Mm. Jag börjar oftast med att göra musiken och få till en stämning som jag blir liksom, som ger mig bilder.
Mm.
Och då så gör jag en text utifrån de bilderna. Eller rättare sagt, jag försöker göra en text som placerar, som inte krockar på bilderna. Mm. Som hamnar i samma badvatten liksom.
Mm.
Jag kan inte riktigt jag kan inte förklara hur jag egentligen Nej. Arbetar. För det är så konstigt.
Ja.
Ibland kommer det, får jag bara en sån här idé om en historia. Som till exempel, jag skrev om den här sabbatstigern, den sista tyska vargen som blev skjuten och gjort en låt. Och då tänkte jag, bara måste göra en låt om detta. Och då kom liksom musiken och texten bara av sig själv.
Mm.
Men det händer jättesällan. Ofta är det så att jag börjar med att bygga en stämning som hamnar i det här gungflyet.
Mm.
Där jag känner att det är här det ska ligga. Och sen gör jag en text som ofta tror jag är lite liksom uppfylld av skuld och skamkänslor och längtan. Och någonting är fel här. Alltså det är en gift i luften. Liksom. Mm. Någonting är bara fel. Men du är här.
Mm. Det är gift i luften. Mm. Det är intressant om man går i terapi. Det är liksom, där kan det komma upp mycket skuld. Men hittills, alltså, hur länge har du gått i din terapi?
Ja, jag bara, alltså det är inte terapi, det är analys.
Analys,
ja, det är jävla fint.
Jag vet. Terapi, ja. Då vill man väl må bättre. Analys, då vill man väl lära känna sig själv.
Ja, jag skulle vilja säga det.
Mm.
Det är en helt annan. Jag har ju gått hos en massa terapeuter som har hjälpt där och då.
Mm.
Men det är ingen långtidsverkan. Men jag tror att analysen, då kommer man kanske underfund med sig själv på ett annat vis. Eller jag hoppas det.
Mm.
Jag hoppas verkligen det. Och det känns som det är ändå någonting. Jag har bara gått där en månad.
Mm.
En och en halv kanske. Eller? Ja, något sånt.
Mm. Men händer det någonting med din musik? Eller dina bilder som kommer till dig av det?
Hittills inte.
Nej. Det är ju intressant att tänka på. Vi har ju vår gemensamma bekant Kirsten. Hennes man, när han blev döende, då gick han i drömanalys. Mm. Alltså, från att han fick diagnosen så gick han i drömanalys och skrev ner alla sina drömmar. Han fick en cancerdiagnos och de sa att han skulle dö efter 2 år.
Mm.
Och han levde i över 10 år och gick i denna jungianska drömanalys med jättetydliga bilder som verkligen visade ett psyke som bearbetade att han var döende.
Mm.
Och när han låg på hospice, då fick alla komma till honom som ville och säga farväl. Och det var ganska så här lättsam stämning. Jag kom inte själv för jag var i Thailand då. Men den enda som inte klarade av att han skulle dö och fick panik i den situationen, det var hans drömterapeut.
Mm.
Jag tycker att det är så intressant att han levde så nära liksom hans inre värld och den symboliken som den här dödskampen var.
Mm.
Och när hennes man då ville dö eller liksom var redo att gå döden till mötes, då fixade inte den här drömterapeuten och släppa taget om honom. Kirsten sa att det var det mest traumatiska. Hon berättar ofta om det. Det är därför jag känner att jag kan berätta om det också. Men hon sa att det var det mest traumatiska i hela hela liksom försoningen med döden, hela den resan för honom.
Mm.
Tyckte det var så.
Men vad berodde det på? Eller varför ville han inte?
Ingen aning. Jag bara jag vet inte, han skulle ha ett lyckligt slut på analysen.
Mm.
Jag vet inte. Mm. Eller också var han bara liksom väldigt, väldigt fäst vid Christian och ville inte släppa taget.
Mm.
Jag menar, det kan ju vara så enkelt också. Mm. Men det är ju verkligen någonting, jag menar, vi lever ju i ett samhälle där den inre världen inte får ta någon plats. Till och med våra stories i det här samhället handlar ju jättemycket om vad händer i den yttre världen. Mm. Alltså alla polisserier och krim och allting man alla håller på med. Det är ju någonting med det där. Så det kan vara jättesvårt att vara nära människor i deras inre värld.
Ja, men det är lätt att röra sig på ytan.
Det är ju det.
Hela tiden.
Mm.
Och jag tror att det är liksom först när någonting verkligen dramatiskt inträffar som rubbar hela ens existens, liksom, som man verkligen visar vem man är också på riktigt. När man går igenom en kris eller när man ställs inför en situation eller man blir svårt sjuk eller man går igenom en separation eller någonting som gör att man måste skala av liksom, alla lager som man hela tiden håller på och bär upp på något sätt.
Hur är vinläget?
Vill jag vin?
Nu börjar det bli allvar. Nu måste vi dricka mera vin.
Ja, men det...
Det tycker jag är helt okej.
Okay. Mm.
Ett glas är okej. Okay.
Mm.
Eller två.
Mm. Vi ska också göra en episod. Vi har så här på våran podds sida på Facebook. Då har vi frågat vad vill ni att vi ska göra ett avsnitt om.
Mm.
Och det ämnet som jag har fått mest förslag, det är berusning.
Aha.
Berusning, hänryckning, den här känslan av...
Man vill ha mer.
Ja, och extas.
Mm.
Alltså det är någonting, för det är väldigt många människor som älskar den känslan och samtidigt har det en mörk sida.
Mm.
Så det är ett av dem, eller det är det.
Det är,
mm.
Nej, men det är intressant. Alltså jag tänkte på det när du berättade om din pappa, Petra, som att du har sökt dig till män som liksom är också som din pappa var.
Mm.
Och mer och larger than life och liksom äventyret och liksom den där förhöjda livs. Känslan.
En anima-projektion fast på en man.
Ja, men som också är någon slags så här missbrukar, liksom, som så lätt går över till något destruktivt.
Mm.
Alltså jag har det så starkt i mig att jag bara vill känna att jag är vid liv.
Mm.
Att jag lever. Och det gör ju att man lätt också vill ta i för mycket ibland.
Mm.
Eller det blir liksom, det finns inga gränser, inga spärrar.
Ja.
Du har skrivit en låt om det som är jättefin. Om han som vill ha mer.
Ja. Men jag... Absolut. Men jag tror att det är något annat du pratar om. För den där extasen, den har alltid funnits.
Mm.
Och naturfolken håller på med den. Just den där drogen som vi pratade om innan.
Ayahuasca.
Men det verkar ändå vara ganska, vad ska jag säga, ordnat. Man gör det som en religiös grej. Man tutar inte i sig det varje kväll. Det funkar inte.
Mm.
Och samma tycker jag, ett härligt alkoholrus då och då, det rensar kroppen liksom.
Mm.
Problemet är när det är återkommande för ofta. För då blir man ju knäpp i huvudet.
Mm.
Vilket man ju ofta blir då. Mm.
Jo, och egentligen så är det också den där längtan efter renhet som du pratar om, som går emot allt det som har med berusning och rus och det liksom, som det medför.
Ja.
För det är inget rent i det. Alltså det är inget rent i ruset i sig. Alltså ruset blir ju också smutsigt till slut. När det är kemiska, alltså man proppar i sig en massa kemikalier. Och det rena tänker jag liksom, det är ju den här... För mig handlar det om den nästan känslan som barn kan uppleva. Av en slags förundran inför livet och en så här intensiv... känsla av liksom att vara totalt närvarande och att vara liksom i en ren upplevelse av någonting som är oförstört.
Mm.
Och
Absolut. Och det är någon sorts, för mig känns det som att det är det här läget när man var barn, det är oförstörd, det är det man längtar tillbaka till. Men man kan inte komma dit. Man kan ju inte det. Man alla bär ju sin egen säck med dumheter man har gjort och svek och skit och kroppen som har tagit skada och tänder och andra ytor. Alltså, alla har den. Man kommer inte till det barnläget. Men med det kan man få en sorts förnimning av det. Man kan få en känsla av ett lyckorys av alkohol eller som jag fick diskbok och fick mängder med morfin i kroppen. Jag har aldrig mått så bra någonsin.
Nej.
Vad jag minns.
Det är intressant. Som... Jag har fått det någon gång bara när man har varit sjuk. Och jag tycker det är så svårt just den morfintunga känslan.
Ja.
Fast jag tänker, när jag tänker på så här, varför är det som flest har skrivit om att man ska göra någonting om hänryckning. Då tänker jag att det handlar om att vi lever i en sån ego fixerad värld, att det är så narcissistiskt allting. Alla är så inne på sig själva och jag. Och när någonsin får man släppa det här? Liksom, hur ser jag ut nu? Vem är jag? Är jag bra nog där? Jag, den här totala manifestationen av jaget. Alltså när man dricker vin och slappnar av, man känner sig nära människor, liksom hela den
gränserna flyter ut.
Ja, den känslan tror jag liksom, det är det som lockar många.
Jag blev ett med alltet.
Men Karin, ska vi ta och lyssna lite på Pelle Osslers musik?
Ja, men det vill jag jättegärna. Vad är det vi ska höra?
Nu ska vi lyssna på Hundarna från Babylon.
Thank you.
med alltet. Ja. Det är väldigt bra.
För det tänkte jag när jag såg ett gäng blandmissbrukare, eller det var väl fylltrattar som stod i ett hörn.
I ett hörn?
Ja, eller nej, du vet på Götgatan, de står där, de brukar stå och hänga. Mm. Och det var liksom, någon var svart, någon var säkert SD-anhängare, alltså, mm. liksom, någon var asiat, och någon var risig, någon var yngre. Mm. Fanns ingen sammanhållning på något vis, utom just drogen.
Mm.
Så drogen, om det här var kanske i första hand alkohol,
mm.
för dem samman, och det är det enda viktiga.
Mm.
Allt annat spelar ingen roll. Politik eller religion eller social status. Det spelar ingen roll. Det är ganska intressant.
Mm. Har du den känslan när du står på scen? Den där känslan av att man är ett. Jag tänkte på när man spelar framför en... Alltså det är ju någonting med musik. Det har ju en slags neptunisk kvalitet. Alltså det har ju... Det är ju någonting med musik. Det är ju det som är närmast liksom hänryckning eller... Ja. När man sitter och skriver, man är ju aldrig så här, jag är ett med den som läser det här. Alltså man har ju aldrig den extatiska connection. Men känns det så när man spelar? Det är sån fantasi jag har, att det är så att vara musiker.
El Duende, som de pratar om, flamenco-gitarristerna.
Heter det så?
Men de spelar ju som fan, de spelar sig in i trans. Och sen var de ett med musiken, och ett med världsalltet, och ett med... Och ibland kan man känna att man hamnar där i ett band, men inte alla gånger.
Nej, det förstår jag.
Men det är ju en fantastisk upplevelse. Mm. Det är ju skithäftigt.
Mm.
När man bara försvinner.
Mm.
Man vet inte om det var eller det var lite spännande roll. Man bara liksom svävar omkring i tonerna och missljuden och feedbacken och allting. Ja. Och det bara är liksom helt enormt.
Ja. Det vill jag vara med om.
Då får du börja sjunga.
Ja, jag kan tyvärr inte sjunga.
Dansa.
Men det kan inte jag heller.
Ja, dansa. Men du då, Sara? Hur tänker du? Vad får du dina... Du jobbar ju så länge med dina projekt.
Jo. Vad jag får idéerna ifrån?
Ja.
Det är nog just det där när det känns som att om man pratar om smärtpunkter så handlar det nog mycket om när jag känner att hjärtat slår hårt eller att det är någonting som på något sätt känns att det är svårt eller att det är en utmaning eller att det är någonting som inte är enkelt.
Nej.
Helt enkelt. Att det är något som... Nej, men att jag måste liksom rasera något. Att jag inte bara kan...
För du gör ju otroligt vackra filmer om väldigt sorgliga saker. Eller som din relation med din mamma eller din relation med din gudfar. Och nu vet inte hur mycket du... Du håller ju på med en film nu.
Jo, men mycket är ju också det där, eller som Pelle sa förut, liksom att man inte vet... Riktigt. Att det känns också som att om man skulle kunna exakt definiera och säga varför man gör någonting eller vad det handlar om, så är det inte längre intressant på något sätt. Om man kan definiera, om man vet precis. Men jag har ju liksom också den där, och jag tycker inte det är en klyscha liksom existentiell ensamhet, för att jag menar, det är också något som
alla känner.
Alla, liksom, på något sätt tror jag kan relatera till.
Ja.
Kanske inte den bästa säljtexten då?
Nej, men som min systerdotter sa, alltså, hon är en klok, hon är min största inspiration. Siri, när hon var 2 år gammal, så sa hon till mig, vet du, måste Sara, jag är helt ensam inne i mitt eget huvud. Jag är helt ensam inne i mitt eget huvud. Jag bara... Och hon sa det så här glatt, liksom, att det var någon slags... Jag bara, ja, exakt, Siri. Jag är inte inne i ditt huvud. Och jag vet inte liksom vad som händer där. Och... det som driver mig är ju mycket liksom det där mörka också. Som jag tycker att... det är inte alltid... behöver vara så mörkt, för att det går ihop med det ljusa. Alltså det är alltid kontrast
Men är du rädd?
Med ljuset. Mm.
Är du rädd någon gång?
Ja, jag är livrädd. Men det är också det som får mig att börja med någonting. Mm. Alltså när jag tänkte på filmen om min mamma så fick jag liksom hjärtklappning bara jag tänkte på det. Mm. Att jag ska göra en film om min mamma. Så slog hjärtat hårt.
Mm.
Och då bara kände jag så här, kroppen
reagerade. Kroppen vill inte, så jag vill.
Nej, men kroppen reagerar på ett sätt. Jag tror att väldigt mycket sitter liksom också i våra kroppar. Ja. Och mycket som vi försöker att komma ifrån, och man lever liksom och så här, och är väldigt mycket uppe i huvudet.
Mm.
Och pendlar. Alltså jag pendlar väldigt mycket mellan att vara i huvudet och i kroppen.
Mm.
Men när jag känner att någonting i kroppen känns, så vet jag att det är sant.
Mm.
Och då dras jag till det liksom. Mm. Och sen vet man ju inte alltid. Jag gjorde en film om min gudfar.
Mm.
Som till en början liksom bara var någon slags lättsam, ja, men kärlekshistoria. Eller han skulle på dejt och liksom träffa sin nya kärlek. Och sen så insåg jag att den filmen handlar egentligen om det att inte liksom älska sig själv.
Mm.
Som jag kunde relatera till mig själv om jag grävde liksom djupare i det.
Mm.
Så var det inte bara liksom en kärlekshistoria, utan den handlar om mitt eget självförakt som jag kände igen i honom, och att inte känna att man förtjänar att bli älskad liksom.
Mm.
Så att väldigt ofta så finns det ju liksom lager på lager på lager som man kan gräva ner liksom.
Ser du det när du gör filmen, eller upptäcker du det sen, eller är det en del av processen?
Nej, ofta tycker jag man upptäcker det sen.
Mm.
Att man inte vet. Man börjar med någonting.
Mm.
Och sen så inser man liksom. Och med en film är det också, det tar ju så lång tid.
Mm. Mm.
Så det måste ju finnas en energi eller någonting som gör att man kan fortsätta. Och det måste ju bygga på någonting som också har fler lager än bara det som är en ytlig liksom, eller någon slags konstruktion.
Mm.
Men det med ensamhet känner jag igen jättestarkt. För jag tror att allt det jag gör handlar ju om det.
Mm.
Alltså även utbildningen som vi driver tillsammans, du och jag, Petra. Mm. Som också handlar om liksom att bryta sin ensamhet. Eller skapa ett sammanhang som jag alltid har saknat.
Mm.
Och ändå så står jag lite utanför och liksom tittar på.
Mm.
Men jag vill liksom vara del av någonting, eller söka någon slags gemenskap.
Men det är ju märkligt, alltså hur vi lever och hur vi konstruerar livet för att ge det mening.
Mm.
Alltså det handlar ju väldigt mycket om, alltså jag tror att det vi gör handlar om att man försöker göra konst av sin erfarenhet för att skapa mening på något sätt.
Mm.
Och har man tur så är det någon annan som kan relatera till den historien som man berättar, eller den musiken som man gör.
Ja, men också den med skammen som också tror jag är en slags drivkraft. Liksom att känna någon slags skam också bara över att bara det att göra konst eller att göra film är för mig något skam. Alltså att ta plats och att liksom utge sig för, eller som en musiker ställer sig på en scen och så här står jag har något att berätta, eller jag gör en film och nu...
Jag är viktig.
Jag har något liksom,
ja.
som jag hela tiden liksom kämpar med, för att jag har inte den självsäkerheten liksom i mig som vissa har, som bara kan gå upp och ha någon slags inbyggt självförtroende som... Och det spelar ingen roll var man kommer ifrån.
Nej.
Även om jag växte upp i en konstnärsfamilj så är det inte alls självklart liksom, att uttrycka sig konstnärligt. Det är någon slags... Alla har sin kamp.
Alla har sin kamp.
På något sätt.
Hur är det när ni jobbar ihop då? För du har gjort musik. Har du gjort musiken till båda filmerna?
Ja, och jag hoppas att alla jag kan göra musik till den sista också.
Den sista?
Ja, nej, inte den sista, den du har på med det. Det hoppas jag. Och det är ju helt enormt.
Mm.
Det är helt enormt. Ursäkta nu. Jag fick en kråka i halsen. Eller vad det heter.
Mm.
En korp. För Sara närmar sig ju mig. när hon ville ha musik till den första filmen.
Mm.
Då kände vi varandra inte så väldigt nära. Och jag var, min första tanke med när hon pratade om det var att jag var lite skeptisk till hela filmidén. Men jag ville ändå göra det. Mm. För tycker hon sa.
Mm.
Jag gjorde musik som i mycket var musik som jag höll på med till en platta, instrumentalgrejer, men även annan musik. Som jag helt enkelt skickade till Sara, går detta att använda?
Mm.
Och sen visste jag inte riktigt vad som hände, men Sara placerade in det i den här filmen på ett så musikaliskt sätt så jag blev helt häpen liksom, över den musikaliteten, för jag hade inte kunnat göra det.
Men du bryter bild mot musik i stämning, eller hur? Det känns så väldigt mycket när du, ja, när du jobbar att det... du gillar inte att gå med emotionella...
Nej, men jag har väldigt svårt för den här liksom, musiken som ska förstärka liksom, känslor. Om man tänker på den klassiska Hollywood, alltså stråkarna kommer in när det är sentimentalt. Mm. Och liksom, man ska gråta och musiken ska förstärka någonting. Det är väl mer intressant tycker jag med... kontrasterna, eller det som går emot varann, eller som nästan någon slags kontrapunkt ibland, att man mörkret och ljuset finns, man vet inte vad man ska känna, alltså det odefinierade, man vet inte exakt. Ja, ja, någonting kan vara väldigt vackert, men det finns liksom alltid någonting skevt och någonting mörkt i det vackra, därför att det finns en påminnelse om det förgängliga. Och om att liksom skönheten försvinner. Och, liksom... och det är det jag ser i din musik. Att det finns hela tiden liksom det samspelet som jag väldigt sällan... Jag vet inte. Jag hittar inte det ofta.
Nej.
Ni är lite stämda i samma ton. Eller liksom. Det är ju samma.
Ja, faktiskt. Men jag hävdar ändå att det är mycket Sara som har använt min musik och sett in den på ett vis som har varit närmast genialt, tycker jag. Och som jag sa, jag var först skeptisk till det, men när jag såg det färdiga resultatet tänkte jag, det här är ju makalöst. Alltså jag tyckte verkligen bara det blev en helt annan film än det som jag målade upp i mitt huvud liksom.
Jag tror med allt att det handlar om hur man sätter ihop saker. Mm. Eller vad som hänger ihop med vad. Mm. Och det kan jag också känna för att jag har liksom musik i... Alltså, jag tänker mycket. Alltså, musik är så viktigt för mig. Och rytm och liksom muskulitet. Och det hänger ihop på något sätt.
Mm.
Alltså, att klippa film är ju liksom musikaliskt.
Mm.
Det är rytm och liksom tonfall.
Mm.
Och jag är extremt... känslig för liksom, när något känns inte passa liksom. Det kan handla om röst eller någon som läser in en ljudbok som jag får panik på och bara liksom, jag kan inte lyssna på boken för att det är någonting i personens tonfall som irriterar mig. Så nej, men där har vi väl kanske vi kan har hittat någonting.
Ja, men där har vi ju mötts på ett djupare plan.
Ja, som vi kanske inte förstår.
Eller ser väldigt nöjd ut nu.
Som, ja. Som vi liksom kanske inte heller förstår. Alltså det är väl som med allt med så här kärlek och liksom allting. Man förstår inte alltid. Alltså, det går inte att förklara. Nej. Det är irrationellt.
Mm.
Om man skulle kunna sätta ord på saker exakt. Liksom, varför älskar jag den människan? Eller varför? Så... då kommer ju huvudet in liksom. Mm. Och förklaringarna som man inte... Man känner ju inte sig själv
fullt ut. Alltså förståndet är ju rätt begränsat.
Men visst är det märkligt det där med att man kan skapa tillsammans. Alltså jag tycker det är så märkligt. Det tycker jag också med våran utbildning. Där att man kan möta människor i fantasin.
Mm.
Det finns nästan inte.
Mm.
På någon annan plats liksom. I samhället. Och det där att man kan... ha mycket friktion i relationer. Jag tänker på, jag har ju drivit en teater med samma människor i 30 år. Och de sista åren tyckte jag det var hemskt.
De sista 30 åren?
Nej, vi hade teatern i 30 år. Men jag kan säga de sista
fem åren tyckte jag att det var hemskt.
Ja, ja.
Inte hela tiden, utan det fanns glimtar. Men det jag är mest fascinerad över, det var de när man hade såna här superjobbiga relationer.
Mm.
Alltså det var ju kärleksaffärer kors och tvärs på den där teatern liksom.
Det har man ju hört hur det går
till. Mm. Ja. Man har hört hur det går till. Nej, men och sen ändå att man kunde lägga det åt sidan eller använda den här energin.
Mm.
Och så liksom skapa så mycket bra som vi ändå gjorde.
Mm.
Jag tycker det fanns en slags råhet i det vi gjorde i början som... Sen när vi blev duktigare på det tekniska, eller man lär sig hantverket, alla skådespelare, alltså alla som jobbar oavsett funktion, så blev alla bättre och bättre.
Mm.
Men den där råheten som fanns i början, den hade någonting jätte... Alltså det var en energi i grejerna som var helt magisk faktiskt i början. Och så är det ju med band också. Tänkte på det nu med Rolling Stones. Undrar vad som händer nu när en av dem är död. Har på mig min Rolling Stones t-shirt till ära.
Uh-huh.
Nej, men det kan jag undra. Så jag har tänkt på det med Beatles. Att jag tyckte Beatles var så bra. Men att var och en för sig tycker jag inte de är så bra.
Mm.
Det där, vad är det liksom? Mm. Det där med att man har en slags... dynamik.
Ja, men också att man liksom blir till liksom i den andras blick hela tiden. Mm. Alltså att man känner sig att man kan bli och vara många olika delar av sig själv.
Mm.
Och inte bara cementerad som en.
Mm.
Liksom att det finns en rörlighet. Och det är väl det i människor som... Eller om man tänker på så här, vilka människor tycker man om och vilka människor kan man relatera till, så är det de som också kan hela tiden se med ny blick.
Mm.
Och liksom att man kan omdefiniera sig själv och inte bara fastna i och vara samma.
Men det är någonting med, det är säkert i teatervärlden och filmvärlden, men det är, jag kan ju prata utifrån musikvärlden.
Mm.
Att man, när man känner genom musiken, inte genom förståndet eller tankeverksamheten, utan bara genom musiken, som ju är, alltså, okej, vad är musik? Vad är det?
Mm.
Vem kan svara på det? Ibland tror jag att det är bara en sån gudomlig stråle från yttre rymden.
Mm.
Men när man möts i musiken så kan jag bli helt förälskad i medlemmar.
Mm.
Män och kvinnor. Absolut, liksom. Aha. Bara för att jävlar, här, vi är ju precis på samma planet liksom.
Mm.
Det är så jäkla häftigt alltså.
Men det är exakt samma sak som jag menar, och att det blir det tredje, det är någonting som ett tag man pratar jättemycket om inom dramaturgin, att det finns någonting tredje. Om du till exempel, om man är två stycken som är ihop, då är relationen det tredje.
Mm.
Eller om man är ett band som spelar, då är liksom musiken man skapar tillsammans det tredje. Det finns jättemycket, alltså jag har ju till och med föreläst på företag, och då har vi ju pratat om vad är det tredje. Det är liksom det företaget skapar tillsammans.
Mm.
Och det tror jag är någonting, alltså det är någonting att vara en del av det här tredje.
Mm.
Som inte är du, som inte är jag, utan som är någonting annat.
Mm.
Och det är inte bara ett plus ett, utan det är liksom större än det personliga.
Mm.
Mm. Och det är ju det som är så intressant. Mm. Vad är det? Hur kan man skapa det tredje tillsammans med någon?
Mm. Mm. Och när händer det? Mm. Och vad är det som gör att det händer?
Mm. Mm.
Ja, men också allt det som inte går att sätta ord på, som man sitter liksom i någon slags stämning eller energi som sitter i, alltså på samma sätt som känslan av en människa liksom.
Mm.
Eller en själ. Så här, hur definierar man en människa, så är det något som man inte kan definiera.
Mm.
Men så kan man känna med en plats. Och man kan också tillföra den energin till en plats. Om man... Eller med vår utbildning som också är någon slags... Vi liksom ger vår energi till den. Som gör att människor som är i den energin också blir del av det där tredje som uppstår.
Mm. Ja, den, det är ju ett jättebra exempel.
Som är liksom, som man inte... Det är inget koncept. Man kan inte, det är inte utbytbart. Man kan inte liksom... Jag menar, nu också är det så mycket som handlar om i samtiden så här, koncept och vi ska skapa och paketera och varumärke och hur ska vi definiera oss själva. Men det går liksom inte att tvinga fram någonting som inte kommer ifrån någon annan plats.
Jag tänkte jag kunde berätta att Sara Bros första film handlade om Lars Lerin, hennes gudfar, och hette För dig naken.
Ja, den är ju fantastisk.
Mm. Och filmen Speglingar, som hon nämner i det här samtalet, hennes porträtt av sin relation med sin mamma, den finns faktiskt fortfarande att se på SVT Play.
Gå in och kolla.
Ja, med musik av Osler. Och vi som gör Stollarbollar, det är ju jag, Petra Reveny.
Och Karin Blixt.
Och vi har ju Björn Knutsson bakom spakarna som alltid. Och det är också Björn som ljudlägger och gör det mesta av musiken. Förutom det våra gäster bidrar med i Stollarbollar. Vem var det mer som var med idag?
Lars Andersson hörde vi muttra i bakgrunden.
Just det. Och Stollarbollar kan du lyssna på överallt där poddar finns. Vi släpper ett avsnitt varannan lördag.
Precis. Och kommentera gärna och ge förslag på vad du skulle tycka var intressant att vi tar upp.
Precis. Vi finns på Facebook. Hej då!
Stollarbollar.
Stollar bollar med Karin, Petra och Björn.